Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2023.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju som sagt en julkalender. 24 avsnitt i december, från det första ända fram till julafton. Och in på Instagram och kolla på kontot Krimkalendern. För där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra.
Ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida som heter Krimkalendern. Då får ni ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu finns det inte mindre än 30 avsnitt som väntar.
Precis.
Och vi kan ju passa på att tacka, för vi har ju sett att det har kommit lite nya prenumeranter nu. Så vi tackar både nya och gamla prenumeranter. Tack snälla.
Så fantastiskt ljuvligt.
Både ljuvligt och ljuvligt.
Där fick du tid.
Jajamensan.
Men idag är det ju Jenny som ska berätta för oss om ett fall. Och jag är som alltid väldigt spänd och ser fram emot detta väldigt.
Vad bra. Och jag kanske ska säga, det har ju säkert hört i några av avsnitten, att jag är dunderförkyld. Men jag försöker att prata så tydligt det går. Så att man ska höra vad jag säger. Men är du redo?
Jag är mycket redo.
Robert George Irvin föddes som Fenelon Arroyo Seco Irvin den 5 augusti 1907 i Pasadena i Kalifornien. Robert kom till världen i parken Arroyo Seco Park, och vissa källor gör gällande att hans föräldrar bodde i tält där och att Robert föddes i det.
Jaha.
Ja, och parken är döpt, och i, det här är ett fall från 1907, så att ja, källorna är lite magra. Men parken är i alla fall döpt efter en flod som heter Arroyo Seco. Och den flyter in till parken. Och efter den döptes alltså även Robert. Ja, så han fick Arroyo Seco som mellannamn. Och namnet Fenelon, det valde Roberts pappa. Och nu undrar du säkert varför jag kallar honom för Robert när han heter Fenelon. Men
ja.
Robert bytte så småningom namn från Fenelon till just Robert. Men för att göra avsnittet enklare att följa kommer jag kalla honom Robert ända från början.
Förstår.
Roberts föräldrar, Mary Lee Jordan och Benjamin Hardin Irvin, hade träffats i Kanada 5 år tidigare. Där befann sig Benjamin på någon slags flykt, eller han hade i alla fall försökt gå under jorden lite, efter att ha fått sparken som pastor i sin församling i frikyrkan The Holiness Movement. Pastor Benjamin Irvin hade varit en populär ledare, men när det år 1900 visat sig att han var inblandad i en sexuell skandal av något slag, så bad kyrkan honom att flyga och fara. Och det var precis det Benjamin gjorde. Han for till Kanada för att ligga lågt ett tag, och när han gjorde det lämnade han inte bara sin kyrka, utan även sin dåvarande fru. I Kanada träffade Benjamin den djupt troende Mary Lee, och det dröjde inte länge innan Benjamin friat till henne. De gifte sig. Men vad Mary Lee inte visste var att Benjamin aldrig skilt sig från sin första fru.
Jag tänkte bara, bigami är en brottskategori vi aldrig har tagit upp.
Precis, och det har han begått nu.
Ja.
Det är dock inte det här fallet handlar om, och han kommer inte bli dömd för det. Han kommer faktiskt försvinna ur historien ganska snart. Det hade nu alltså gått 2 år sedan den odefinierade sexskandalen, och Benjamin bedömde att det var länge nog för att folk skulle ha glömt. Han och Mary Lee, som han inte var gift med, flyttade tillsammans till Kalifornien där de fick sitt gemensamma kärleksbarn. Som de alltså döpte till Fenelon efter Benjamins favoritteolog, François Fenelon. Benjamin var en strikt och sträng man, och listan över potentiella synder man riskerade att begå var lång. Allt ifrån att dricka Coca-Cola till att bära slips var en synd.
Oj!
Det är lite oklart.
Vet du vad? Det där har jag hört. Slipsen. Den pekar ju liksom mot det syndiga området.
På riktigt? Är det därför på riktigt?
Eller det kanske jag inte vet i just det här tillfället, men jag har hört sådana grejer i liksom sektsammanhang.
Uff. Men alltså halsband, det finns massor med saker som pekar neråt i klädseln.
Ja, men det här är ju en uppenbar...
Ja, det är en pil i och för sig. Ja, det är sant, ja. En pil.
Det är så obvious.
Ja, det är sant. Det tänkte jag inte på. Coca-Cola kunde jag fatta, liksom.
Mm.
Roberts uppväxt hann dock inte bli särskilt påverkad av pappa Benjamins rigida regler. För Benjamin bestämde nämligen strax innan Roberts 3-årsdag att han har fått nog av familjelivet och han lämnade Marilee och deras gemensamma lilla son. Marilee fick det enormt svårt med försörjningen och hon och Robert tvingades leva i fattigdom. Och ibland var det så illa att Marilee tvingades leta nötter och bär i skogen för att hon skulle ha någonting att äta. Benjamin å sin sida, han la snabbt livet med Marilee och lilla Robert bakom sig. Han startade upp ett nytt liv och grundade sin egen kyrka, The International Pentecostal Holiness Church. När Robert blivit gammal nog att själv få bestämma bytte han namn. Som sagt, från Fenelon till Robert. Kanske var ett avståndstagande från den frånvarande pappan och kanske var ett avståndstagande från kristendomen. Namnbytet gjorde i alla fall hans mamma förfärad. För namnet Fenelon hade ju Robert fått efter sin fars favoritteolog och Marilee var fortfarande lojal mot den man som hon aldrig varit gift med och som aldrig verkar ha brytt sig om sin son särskilt mycket. Vad som gjorde henne ännu mer upprörd det var att Robert valde sitt nya namn efter sin egen favoritfilosof, Robert G. Ingersoll, som var något så förfärligt som en hängiven agnostiker. Robert blev som 15-årig erbjuden en plats på en statlig reformskola. Inte för att han gjort någonting fel som det verkar, utan för att där kunde man få gratis mat, boende och en chans att utbilda sig till ett yrke. Robert tackade ja till platsen och tillbringade 15 månader med att lära sig att skulptera. För Robert var konstnärligt lagd. Han var en talangfull tecknare och det visade sig att han gillade att skulptera. Mer än så faktiskt. Han älskade det. Och han hade fallenhet för det. Efter utbildningen började Robert jobba. Han tog de jobb som fanns, ibland inom det område där han var utbildad, ibland med helt andra saker. Han jobbade bland annat som assistent till en man som stoppade upp djur och han arbetade som hissförare på ett hotell. Han jobbade på ett museum där han bland annat byggde figurer i papier-maché och efter det fick han jobb på en vaxstudio i Los Angeles. Där arbetade han med att skulptera byster av kända personer som Franklin D. Roosevelt. Jag tänker mig att det är liksom Madame Tussauds storhetstid typ. Det var populärt med vaxfigurer. Och parallellt fortsatte han att utbilda sig och ta kurser i skulptering och han började sakta men säkert göra sitt namn som en duktig, talangfull, ung skulptör. En av Roberts stora förebilder var den framstående Lorado Taft, en av Amerikas största skulptörer i början av 1900-talet. Men när han snart skulle fylla 70 år 1929 så gick han i pension. Han hade fått upp ögonen för den talangfulla Robert och bjöd in Robert att flytta in till honom och hans familj i Chicago ett tag och blev som en mentor för honom. Men Robert mådde inte bra. Han beskrivs lite som schablonbilden av den plågade konstnären. En kreativ, briljant kreatör som ibland drogs ner i depressionens mörker och blev förvirrad och vid vissa tillfällen våldsam. Efter att han hade bott hemma hos Lorado Taft så flyttade Robert till New York i början av 1930-talet. Men hans psykiska ohälsa eskalerade och han blev inlagd på sjukhus där han tillbringade det kommande året. När han blev utskriven stod han utan bostad, men en vän till honom tipsade honom om en kvinna som sökte en inneboende. Kvinnan hette Mary Gideon och var 54 år gammal och bodde i en stor lägenhet i det fashionabla området Beacon Hill. Efter sin skilsmässa från exmaken Joseph några år tidigare hade Mary börjat hyra ut rum för att få ekonomin att gå runt. I lägenheten bodde förutom Mary hennes två vuxna döttrar, Ethel, 22 år, och Veronica, 20 år, plus en inneboende, men plats för en till inneboende fanns. Om stora syster Ethel, vad hon pluggade eller jobbade med, finns inte mycket att hitta källorna. Och troligen beror det på att lilla syster Veronicas jobb var så mycket mer uppseendeväckande i 30-talets USA. Lilla syster Veronica arbetade nämligen som modell av det lite mer vågade slaget. I källorna står att hennes foton var förföriska och sensuella. Ibland handlade det om foton där hon var iklädd underkläder. Ibland kontrakterades hon för att ta nakenbilder till så kallade herrmagasin. Veronica hade gift sig redan som 16-åring och flyttat hemifrån, men äktenskapet hade inte fungerat och hennes föräldrar Mary och Joseph hade hjälpt henne att annullera äktenskapet på grund av hennes unga ålder. Efter det misslyckade äktenskapet flyttade Veronica tillbaka till sina föräldrar. Men Veronica var rebellisk, som tonåringar ofta är, och föräldrarna hade svårt att stå ut. Hennes pappa Joseph menade till och med på att det var en av anledningarna till att han och Mary hade skilt sig. Han hade helt enkelt valt att fly fältet och överge familjen när han tyckte att Veronica blev för jobbig. Veronica var numera förlovad igen, men den förlovningen verkade hon inte riktigt ta på allvar, för hon var ute på dejt med olika män nästan varje kväll ändå. Familjen Gideons inneboende, för de hade ju en inneboende och sökte en till, det var en ung kvinna vid namn Lucy Blanco. Lucy arbetade som modell, precis som Veronica. De var vänner och det var på den vägen Lucy började hyra ett rum hos familjen Gideon. I familjen bodde även en liten hund, den lite ättriga pekinesen Tucci. Efter att vännen hade tipsat Robert om att Mary Gideon och hennes döttrar hade ett ledigt rum att hyra ut, tog Robert Irwin kontakt med Mary och frågade om rummet hon annonserade ut fortfarande var ledigt. Det var det. De träffades och båda parter kände att Robert skulle passa in som hyresgäst hemma hos Mary perfekt. Så han flyttade in. Och det stämde. Alla var nöjda med arrangemanget. Robert trivdes utmärkt. Han började må bättre än han hade gjort på länge. Och den största anledningen till det var att han var förälskad. Föremålet för hans heta låga var Marys äldsta dotter Ethel. Robert hade fallit pladask när han träffade henne första gången och känslorna hade vuxit sig starkare och starkare för varje dag. Tyvärr visade det sig att Ethel inte hyste samma känslor för Robert, vilket ledde till att Robert föll ner i ett djupt mörkt hål. Hans mående var för skört för att kunna hantera motgångar och den här gången hade han liksom börjat hoppas på att äntligen vara på väg att få må bra på riktigt. Men nu var allt bara mörker igen. Robert lades återigen in på sjukhus och den här gången var han inlagd i 2 år innan läkarna under sommaren 1936 ansåg den nu 29-åriga Robert må bra nog för att kunna klara sig på egen hand ute i samhället. Robert hade fått diagnosen schizofreni under sin tid på sjukhuset och hade börjat medicinera. Han skrev in sig som student på St. Lawrence universitetets teologiska fakultet. Robert hade aldrig varit uttalad ateist utan snarare agnostiker, men han hade varit tydlig med att han inte var kristen. Kanske för att han ville ta avstånd från sin pappa på samma sätt som han hade gjort när han hade bytt namn. Nu började han i alla fall plugga teologi. Höstterminen började bra, men det dröjde inte länge innan Robert började känna sig sämre igen. Han mådde fortfarande dåligt av att Ethel inte hade velat ha honom. Och att klara av hårda studier och samtidigt må uselt mentalt visade sig vara omöjligt. Höstterminen övergick i vårtermin och den 18 mars 1937 blev Robert avstängd från skolan. Som anledning angav rektorn instabilitet. Robert rekommenderades en paus innan han kunde återuppta sina studier. Att Robert var avstängd från skolan, där han även bodde, gjorde att han nu behövde hitta någon annanstans att bo än på skolan.
Just det, återigen, ja.
Ja, precis. Och under tiden han legat på sjukhus så hade Mary Gideon hittat en annan hyresgäst till Roberts gamla rum. Det var den 35-årige Frank Burns. Frank hade tidigare arbetat som servitör på en restaurang i närheten, men han hade fått en åkomma i örat som långsamt hade gjort honom döv. Och till slut hade det lett till att han inte klarade av sitt jobb längre och han fick sparken. Men som tur var hyran hos Mary låg, så Frank klarade sig medan han sökte andra jobb där han inte var lika beroende av sin hörsel. Men även om Frank inte hade tagit över Roberts rum så insåg Robert att det ändå inte hade varit liksom det bästa att bo så nära Ethel igen. Ethel hade under Roberts tid på sjukhus träffat en man, förlovat och gift sig och flyttat hemifrån, men det visste inte Robert. Robert hittade istället ett annat rum att hyra. Han behövde få ur Ethel ur sitt huvud och ur sitt hjärta, men han visste inte hur. Han övervägde att dränka sig själv i East River, men han kom på andra tankar. Han tänkte att det kanske skulle hjälpa om han skar av sig sitt könsorgan, men ångrade sig i sista sekunden. Ja, han mådde helt enkelt väldigt, väldigt dåligt.
Det är inte så bra. Nej. Alltså, att få hjärtat krossat tror jag alla kan relatera till. Det gör ju jätteont. Men de flesta brukar kanske inte gå så långt till att de funderar på att skära av sitt eget könsorgan.
Nej,
tänker jag.
Men i och med att han är så skör från början så krävs det säkert otroligt lite för att det liksom ska tippa över. Men han grävde ner sin sorg i sitt jobb och skulpterade en staty föreställande Ethel med en kobra ringlad runt halsen.
Det är så här, när du började den meningen så här, åh, han gjorde en skulptur, jag bara, åh vad fint, och så bara, med en kobra, aha. Nja, jag hade nog inte sett det som charmigt om jag var hon.
Och nu ska man komma ihåg också att han vet ju inte att hon har gift sig. Påskdagen, söndagen den 28 mars 1937, skulle det hållas påskmiddag hemma hos familjen Gideon. Marys exman och flickornas pappa Joseph var bjuden. Och likaså skulle den nygifta Ethel komma med sin man Joseph Kudner. Eftersom både döttrarnas pappa och Ethels man heter Joseph, så kommer jag särskilja dem genom att kalla dem för pappa Joseph och svärson Joseph. Det var ett trevligt avbrott för pappa Joseph att komma hem och äta middag i sitt gamla hem tillsammans med sin familj. Förutsatt att allt var lugnt. Det vill säga att Veronica höll sitt, enligt honom, alldeles för hetsiga humör i schack. Joseph hade sedan skilsmässan från Mary bott i ett rum i anslutning till den möbelrenoveringsbutik som han drev. Och det var en trång och inte särskilt bekväm lösning. Men där slapp han i alla fall konflikter. Joseph ringde på hos Mary nedifrån receptionen. Han hade en bukett med vackra vita liljor i handen. När ingen svarade när han ringde på så bestämde han sig för att vänta in Ethel och sin svärson. När paret kom ringde pappa Joseph på igen, men inget svar den här gången heller. Pappan gick till vaktmästaren och förklarade att det var märkligt. De var bjudna på middag men ingen svarade. Vaktmästaren, som naturligtvis kände igen Joseph eftersom han hade bott i huset tidigare, lovade att följa med dem upp till lägenheten på våning 4 och låsa upp åt dem. Kanske hade familjen blivit sjuka eller något och kunde inte svara. Men till deras förvåning var lägenhetsdörren upplåst när de kom upp. De ropade på Mary men fick inget svar. De tre gick från rum till rum för att försöka se vad det hela handlade om. Först gick de till den inneboende Lucy Blancos rum. Lucy var inte där, men det var Veronica. Chockade stod de i dörröppningen och tittade. Veronica låg naken på golvet. Död. Hon hade blivit strypt till döds. Det gick tydligt att se blånade märken runt hennes hals. Under sängen hade pekingesen Tucci krypit in och låg nu där och skakade och pep. Polis tillkallades. I den inneboende Frank Burns rum hittades Frank, även han död, ihjälhuggen med 11 hugg med ett vasst föremål. Kanske av en ishacka eller någonting liknande. Ett av huggen hade gått rakt in genom Franks öra och in i hjärnan och dödat Frank omedelbart.
Men hjälp.
Chockade gick pappa Joseph, Ethel och svärsonen Joseph runt i lägenheten tillsammans med polisen. Det gick inte att ta in det de såg. Men vad var mamma Mary? I Lucys rum, där Veronica låg död, ylade Tucci fortfarande hjärtskärande från under sängen. Men så plötsligt hoppade den lilla hunden fram och bet en av poliserna i armen, innan hunden återigen smet in under sängen. Joseph, som alltså egentligen, ja, han var ju husse då till den här hunden, han la sig ner på knä för att försöka få ut hunden. Och då fick de svaret på var Mary var. För där, under sängen, låg Josephs exfru, Veronica och Ethels mamma. Mördad hon också. Även hon strypte döds och utöver det även huggen med ett vasst föremål. Polisen visste knappt vart de skulle börja. Även om New York var en stor stad med en utbredd brottslighet så hörde trippelmord inte till vanligheterna. Av de fyra boende i lägenheten så hade tre stycken tagits av daga. Den som saknades var Lucy Blanco. Var det hon som hade gjort det här? Men då kom Ethel på att de faktiskt visste vad Lucy var. Lucy var bortrest över helgen. Om inte hon skulle ha planerat in en minisemester just den här påskhelgen så kanske hon också skulle lägga död i lägenheten. Polis knackade dörr i fastigheten. Charles Robinson, som bodde i lägenheten ovanför familjen Gideon, hade klockan 2 på natten innan, av någon anledning, gått förbi familjen Gideons dörr och sett att familjens ytterdörr stod något på glänt. Charles hade tryckt till dörren så att den stängdes. En timme senare, klockan 3 på morgonen, hade han hört Veronica komma hem. Hon hade varit ute på dejt och var berusad. Det är oklart hur han kunde veta det, men en annan granne hade hört någon skrika till runt klockan 2 på natten. Kanske var det då Mary hade blivit attackerad. Polisen formulerade en lös teori som gick ut på att mördaren kommit till lägenheten sent på natten, mördat Mary och Frank och sen inväntat att Veronica skulle komma hem och då mördat henne. Efter att pappa Joseph, Ethel och svärsonen Joseph gått runt i lägenheten flera varv efter att morden hade upptäckts, spärrades nu äntligen lägenheten av. Polisutredningen fick högsta prioritet. Men det fanns inte mycket att gå på i lägenheten. Det fanns inte särskilt många spår. Det fanns i alla fall ingenting som indikerade att det kunde handlat om ett inbrott eller rån. Lägenheten verkade orörd utöver de personer som låg mördade i den. Det verkade som att mord var det primära brottet och inte ett resultat av ett rån eller inbrott som hade gått snett. Förutom märkena efter att ha blivit strypt hade Veronica blåmärken så liknande avvärjningsskador. Hon hade troligen försökt göra motstånd när hennes mördare attackerat henne. Hennes hår var delvis upplagt på spolar, vilket indikerade att hon hade varit i badrummet och hållit på att göra ordning sitt hår innan hon skulle gå och lägga sig när mördaren kom in. De hårspolar som hon ännu inte hade hunnit få upp i håret låg på handfarskanten. Klänningen hon hade haft på sig under kvällen tillsammans med en underklänning och BH låg ovanpå tvättkorgen. Inuti tvättkorgen låg märkligt nog hennes pälskappa och handväska.
Mm-hmm.
Offren verkade ha strypts med händerna och det spetsiga föremål som Frank Byrne hade huggits med och även Mary fanns inte någonstans i lägenheten. Det var liksom inte en kniv, det var någonting annat som var mer smalt. Mm. Veronica hade hittat naken och Mary beskrivs som att hon hade varit delvis klädd. Men morden verkar ju ha hänt just under, liksom mitt i natten, och Veronica var på väg att göra ordning sig för att gå och lägga sig. Hon hade precis klätt av sig kläderna hon hade haft på sig under sin dejt. Och att Mary var delvis klädd kan ha inneburit att hon hade på sig liksom pyjamas. Ingenting tydde på sexuellt våld. Hunden Tucci var en ledtråd. För Tucci var den sortens hund som skällde ettrigt på främlingar. Och vad grannarna hade hört, eller vad de kanske snarare inte hade hört, det var att de hade liksom inte hört Tucci skälla under kvällen. Nej. Eller natten.
Den där specifika grannen verkar ju vara väldigt uppmärksam. Liksom, så att...
Precis. Och ingen hade hört Tucci skälla, så att det indikerade då att förutredaren att Tucci kände förövaren. Av någon anledning så bestämde sig utredarna för att Veronica var den som var förövarens huvudsakliga måltavla.
Mm-hmm.
Och kanske baseras det på att mördaren verkar ha kommit till lägenheten och först mördat Mary och Frank och sen väntat in att Veronica skulle komma hem, för hon kom ju hem klockan 3. Dessutom hade Veronica enligt den tiden sett att se på saken ett intressant liv. Inom situationstecken.
Alltså, fast helt ärligt, det där skulle typ folk idag också kunna hitta på och tycka att det skulle indikera på någonting specifikt.
Det är faktiskt väldigt sant. Veronicas liv nagelfors in i minsta detalj. Hon beskrevs då med både sin pappas och med medias ord som vild. Hon hade både varit gift med ett annullerat äktenskap. Hon var nu förlovad. Men verkade trots det vara ute på dejter med olika män nästan varje kväll. I hennes rum i lägenheten hittades en folder med vågade bilder på henne från hennes modellportfolio, det vill säga hennes jobb. Bilderna var både halvnakna och helt avklädda. Det här var år 1937, både chockerande och kittlande på samma gång. Den vackra Veronica prydde löpsedel efter löpsedel. Det antyddes att hon var promiskuös. Oj vad hon hade haft många så kallade dejter. Kanske var det inte bara dejter. Kanske hade hon tagit betalt. Trots allt var hon ju naken modell.
Ja.
En del av hennes jobb hade varit som modell för true crime-bilder. Hon fick helt enkelt ibland spela mordoffer på bild, ja. Och efter det här som har hänt så var det liksom lite som ett kusligt omen. Veronikas exman, hennes nuvarande fästman och hennes dejt hon hade haft precis innan hon hade blivit mördad undersöktes. Dejten heter Steven Butler Jr. och arbetade på Wall Street. Men alla de här tre personerna hade alibis. När hyresgästen Lucy kom tillbaka från sin weekendtrip så bad polisen henne titta igenom lägenheten och se om hon kunde se om någonting saknades. Det enda som hon kunde se, det var att hennes egen larmklocka var borta. Alltså väckarklocka typ.
Ja.
Veronica hade skrivit dagbok, regelbundet i nästan 5 år. I den skrev hon bland annat att hon hade varit tillsammans med en gift man, en konstnär av något slag, och att hon under tiden hon var tillsammans med honom genomgått en illegal abort. Mannen som Veronica namngivit i sin dagbok letades upp, men även han hade alibi för natten den 28 mars. Veronicas adressbok innehöll 125 olika telefonnummer och adresser. Alla gick igenom, men ingenting verkade misstänkt. Det verkade helt enkelt inte gå att hitta någon i Veronicas liv som verkade haft motiv och tillfälle att mörda henne. Nu riktades blickarna istället mot pappa Joseph. Han var skild, kanske bitter mot Mary, och verkade dessutom haft en ganska dålig relation till sin ena dotter som han beskrivit som svår att kontrollera. Polisen skaffade en husrannsakan, och det rum som Joseph bodde i sin egen möbelbutik, söktes igenom. Och se där, bevis! Joseph hade en samling av nakenfoton av kvinnor. Han måste vara en brottsling. Dessutom hade han verktyg för att renovera möbler, bland annat stora kraftiga nålar som nästan såg ut som små böjda spjut. Det kunde vara de som hade använts för morden. Han hade även en pistol som han inte hade licens för. Ingen av offren hade blivit skjutna, men pistolen kan ju mycket väl ha använts för att hota offren. Eftersom det här ändå inte var tillräckligt för att häkta Josef för mord, så häktades han för det illegala vapnet. Joseph förhördes 30 timmar i sträck. Han påstod att han hade varit ute och bovlat den kvällen, men han lyckades inte bevisa det. En borgensumma på $10,000, vilket motsvarar närmare 2 miljoner kronor i dagens penningvärde, sattes. Och det var alltså en borgensumma som sattes för att han ägde ett oregistrerat vapen.
Ja, men glöm inte de små spjuten.
Sant. Men det känns ändå som en ganska orimlig summa, för det är ju liksom ett belopp som sätts kanske i mordfall. Så Joseph anlitade advokater som framgångsrik förde fram just det här argumentet. Så borgen minskades till en tiondel, $1,000, vilket Joseph lyckades få fram. Han släpptes i väntan på eventuell rättegång. Polisen hade redan nu börjat tveka vad det gällde Josephs skuld. För det fanns ganska mycket som pekade mot honom, men det fanns även fysiska bevis som uteslöt honom som misstänkt. En grå mockahandske hittades i lägenheten, en handske som var alldeles för stor för Josephs händer. Och den kan inte heller ha tillhört någon av de som bodde i lägenheten, för handsken var för stor för alla. Ett blodigt fingeravtryck hittades också i lägenheten, och det var inte Josephs det heller. Och under Marys och Veronicas naglar hittades bitar av hud och skäggstrån, men Josephs ansikte hade inga rivmärken.
Ja, det låter ju inte som att det är han, kan jag väl
Nej.
Tycka.
Det känns som det finns rätt mycket som talar emot.
Alltså överlag när det är någon som blir misstänkt enbart på grund av motiv som det inte finns någon grund för. Alltså det är klart att om det finns bevis för en människa är jätte avundsjuk på någonting och då kan man ju säga, kanske är det avundsjuka, men om man är så här, ja alltså han kan ju vara avundsjuk på sin före detta fru. Alltså då blir alltid så här, det där kan vara liksom. Man bara, ja.
Men det var väl det att de De sökte efter halmstrån för de trodde ju att det var någon som hade med Veronica att göra. De hade utrett alla hennes kontakter och hittade ingenting. Men det fanns faktiskt en ledtråd till, eller egentligen två. Två skulpturer gjorda av tvål. Det kan tyckas vara en märklig sak, men på den tiden var ju skulpturer av tvål en grej. Visste du det?
Mm-hmm. Ja, du, alltså typ förvånade mig inte.
Ja, nej, jag hade ingen aning, men det var nämligen så att hygienföretaget Procter & Gamble, de utlyste varje år en tävling där det gällde att göra den finaste statyn av deras tvål Ivory Soap, som var en kritvit tvål. Två stycken skulpturer hittades alltså i badrummet. Polisen kontaktade en expert på tvålskulpturer, för det fanns det tydligen då. Och de bad honom utvärdera de två skulpturerna. Experten menade på att det här var två mediokra skulpturer gjorda av en amatör. Polisen visste vid det här laget att Mary Gideon hade haft en hyresgäst vid namn Robert Irwin tidigare och att han var en minst sagt skicklig skulptör. Så det var ett konstigt sammanträffande, men samtidigt, det var ändå en grej att skulptera i tvål tydligen då, så att det kanske var av en annan person gjorde, vem vet.
Alltså jag vet inte vad jag skulle tycka om det nu är han som har gjort det. Och så har han som en så här undanledsmanöver. Bara, men jag ska göra en skulptur. Men jag ska göra en dålig skulptur. Så att folk bara, vänta nu, han är ju skulptör. Men den här var ju så dålig, så det
kan inte
han.
Vara han, nej.
Det är ju lite iskallt alltså.
Man kanske hellre då ska låta bli att göra en skulptur överhuvudtaget.
Nej, men det, jag tänker så här, att det kanske är genialiskt liksom.
Ja, kanske. Ja,
han blir verkligen utsluten.
Vi får se. Där, när polisen gick igenom Roberts bakgrund så såg de att han flera gånger varit inlagd för psykisk sjukdom under långa perioder. Det var ett märkligt sammanträffande att skulpturer hittats i badrummet. Men om Robert var mördaren, precis som du sa, varför var då statyerna så dåligt utförda? Det kanske i och för sig inte var så konstigt. Om man hade skulpterat efter att han hade mördat Mary och Frank medan han väntade på att Veronica skulle komma hem, då var han kanske inte helt lugn och stadig på handen, så det kanske blev lite liksom taffligt. Pappa Joseph avskrevs i alla fall som misstänkt och Robert sattes upp längst upp på listan över misstänkta. Det var den 7 april 1937 och det hade gått 10 dagar sedan trippelmorden. Senare skulle tvålexperten som anlitats erkänna att han hade ljugit när han utvärderade statyerna.
Jaha.
För han såg direkt att arbetet var mycket skickligt gjort. Och han tyckte att stilen liknade den som det föregående årets vinnare i Procter & Gables tävling hade haft. Och vem hade vunnit tävlingen året innan?
Mm.
Jo, Robert Irwin.
Men varför hade han ljugit?
Jo, för att han ville inte förstöra ryktet för tävlingen. Och han var en av de domare som anlitades av Procter & Gamble.
Jaha.
Så det var väl en sån grej att han inte ville liksom varken kanske förlora sitt uppdrag eller ställa tävlingen i sämre dagar på något sätt.
Men det som jag alltid brukar säga, man ska inte anlita tvålskulpturexperter. Man kan inte lita på dem.
Nej, du säger det hela tiden, jag vet. Och nu har du fått rätt. Äntligen.
Ja, men det är ju inte för intet jag säger det, så
Nej,
att säga. Va?
Jag förstår det nu. Robert var försvunnen. Polisen gick ut i media med namn och bild på den 29-åriga Robert och bad om allmänhetens hjälp att lokalisera honom. Han efterlystes i hela landet. Både Ethel, som hade förlorat sin mamma och lilla syster, och Roberts psykolog på sjukhuset betvivlade att det verkligen var Robert som hade begått de hemska morden. Det var ju det här att han kunde också ha karvat ut skulpturerna i badrummet vid något annat tillfälle. Han hade ju faktiskt bott där.
Men det var ju ganska länge sedan han bodde där.
Ja, det var längst, det var flera år sedan. Så det är lite osannolikt. Men Robert mådde hur som helst inte bra. Men det var sannoliken inte samma sak som att han skulle kunna vara kapabel att utföra 3 mord.
Nej, och det kan jag ju säga också. Jag är lite förvånad över att de har den inställningen. Alltså det här är ju folk som visserligen känner honom. Men än idag, men kanske värre förr i tiden, så var det ju lite som att så här, man misstänkte folk som mådde dåligt psykiskt. Men statistik säger ju att folk som mår dåligt psykiskt löper större risk att bli utsatta för brott.
Ja.
Än för att...
liksom... att vara brottslingar.
Ja, precis.
Mm. 3 månader senare, i slutet av juni, såg en städare vid namn Henrietta Korsianski på hotellet Statler Hotel i Cleveland en bild av Robert Irwin i en tidning, där han alltså efterlystes. Hon blev förskräckt, för det stod att Robert var eftersökt för mord. Och mannen på bilden liknade en man som jobbade på hotellet, som diskade i baren. Och han liknade på pricken den här Robert Irwin. Den här mannen som jobbade på deras hotell, han var en duktig tecknare och 2 kvällar tidigare hade han erbjudit sig att rita av Henrietta. Under tiden hon satt modell och han ritade av henne hade hon inte haft mycket annat att göra än att titta på honom, så hon visste på pricken hur han såg ut. Men det kunde väl ändå inte vara han. Mannen som hade ritat av henne hette Bob Murray och hade arbetat på hotellet i 2 månader. Han var trevlig och jättesnäll. Inte var det väl möjligt att han var en mördare. Så Henrietta bestämde sig för att fråga Bob själv. Hon sökte upp honom och frågade vad han hette efternamn. Var det verkligen Murray? Eller var det kanske Irwin?
Så hon ställde den frågan alltså?
Ja, rakt ut.
Ja, är du en mördare?
Eller har du så här en nära släkting som heter Robert Irwin? Hon tänkte att det kanske var någon som var lik honom för att han var släkt.
Ah ja, att de hade, det var därför de var lika.
Ja, och Bob, som såklart var Robert, han svarade inte. Han avslutade sitt skift på jobbet, packade sen ihop sina saker och stack. Henrietta ringde polisen. Robert hamnade återigen på tidningarnas första sidor, över hela landet. Robert tog sig från Cleveland till Chicago. Han började förstå att det nog bara handlade om tid innan han åkte fast. Han ringde dagstidningen Chicago Tribune och presenterade sig med sitt riktiga namn. Han sa att han kunde tänka sig att överlämna sig till polisen om tidningen betalade honom för det. Tidningens ansvariga utgivare bestämde sig för att samtalet måste vara ett prank. Någon försökte lura dem på pengar och sa nej tack. Robert försökte igen. Nu ringde han till tidningen Chicago Herald Examiner och de gjorde inte samma bedömning som Chicago Tribune hade gjort tidigare. Den ansvariga utgivaren på Chicago Herald Examiner bestämde sig för att gå med på Robert Irwins krav. Robert ville ha $5,000, vilket motsvarar ungefär 1,2 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Då skulle tidningen få en exklusiv intervju, varefter Robert skulle ge sig själv till polisen. De avtalade en tid och in på tidningens redaktion promenerade Robert Irwin. In till sista sekund hade tidningens ledning varit oroliga för att de hade gjort ett misstag, att de blev lurade. Men där stod den misstänkta trippelmördaren i egen hög person. Tidningen bokade ett hotellrum på The Morrison Hotel till Robert. Där fick han bo medan de planerade och skrev en artikel i flera delar. När artikeln var släppt i sin helhet satte de Robert på ett plan till New York där han överlämnade sig själv till polisen. Robert Irwin fick en välkänd försvarsadvokat vid namn Samuel Leibovitz. Samuel Leibovitz sägs ha räddat 123 stycken av sina klienter från att få dödsstraff. Och det här riskerade även Robert eftersom New York då var en av de delstater där dödsstraff kunde utdömas. Robert åtalades för 3 fall av överlagt mord. Roberts psyke analyserades av psykologer och han bedömdes vara och ha varit vid sina sinnesfulla bruk vid tidpunkten för morden och kunde därför dömas till fängelse och inte vård. Åklagaren sökte dödsstraffet. Det bestämdes att rättegången skulle börja på våren 1938. Och för att slippa undan dödsstraffet så erkände sig Robert skyldig. Men inte till överlagt mord utan till mord av andra graden. Han gjorde en deal med åklagaren där de fick ett erkännande mot att han slapp dödsstraffet. Och i den här dealen så ingick även att han skulle få tillbaka ett par byxor som han hade lämnat kvar i en resväska på New Yorks centralstation.
Alltså, jag vet veta allt om de här byxorna nu. Vad är det för byxor? Vad är det som är speciellt
och när,
med dem?
Och när lämnade han dem? Och, ja. Men Robert berättade i alla fall att hans motiv från början hade varit att mörda Ethel eftersom han älskade henne mest i hela världen och inte kunde leva utan henne. Men så hade det fallit sig så att han av misstag hade råkat mördra de andra istället.
Allihopa?
Av misstag. Det var faktiskt så han uttryckte sig. Robert berättade om morden. Han hade gått hem till familjen Gideon på kvällen den 27 mars. Ingen hade varit hemma, så Robert hade väntat utanför. Snart hade Mary Gideon kommit hem. Hon hade blivit glad att se Robert. Hon hade hälsat varmt på honom och frågat om han kunde tänka sig att ta ut hunden på promenad. Robert sa ja, och när han kom tillbaka från promenaden så bjöd Mary in honom och presenterade honom för sin nya hyresgäst Frank Burns, som Robert inte träffat innan. Frank hälsade och gick sedan tillbaka till sitt rum för att gå och lägga sig. Robert och Mary småpratade lite, men innerst inne var det bara en väntan, ett sätt att dra ut på tiden tills Ethel kom hem. Men hon kom ju aldrig. Till slut frågade Robert Mary, som förvånat sa att Ethel skulle inte komma, hon bodde ju inte där längre. Hon var ju gift nu och hade flyttat ut. Det här är det alltså Robert inte vetat om. Robert blev mycket upprörd och Mary bad honom att gå. Robert tappade kontrollen och grep tag om Marys hals. Mary kämpade emot men orkade inte längden och till slut var hon död. Robert tryckte in Marys kropp under Veronicas säng.
Okej, så misstag på det sättet när du säger att... För det lät som... Alltså jag såg framför mig att han bara, nej men jag trodde att det var Ethel, och sen så bara, nej, jag har mördat fel person, och sen så sker det typ 5 gånger. Och man bara, ja, nej.
Exakt vad misstaget vad det liksom handlade om, det är lite oklart, men det handlar inte om att han såg fel och råkade mörda fel, utan...
Nej. Nej, men det jag snarare förstår det som var att, alltså att det inte var planerat, utan
precis.
Att han inte kunde hejda sig för att han blev så upprörd. Vilket jag för övrigt också tycker så här, alltså alla människor som är i en situation av att jag kan inte leva utan dig, så därför ska jag mörda dig så att jag måste leva utan dig. Alltså du vet, man bara med logiken.
Ja, den finns inte riktigt. Sen väntade Robert. Veronica kom hem, omedveten om att Robert befann sig i lägenheten och hennes mamma låg död under Lucys säng.
Men nu vet han ju alltså att Ethel aldrig kommer komma.
Jajamensan, han är fortfarande kvar.
Och det
var
ju henne som han var ute efter. Och det här är alltså baserat på vad han själv säger.
Det här är baserat på vad han själv säger. Och det känns som att han har liksom tappat det.
Och en fråga till.
Mm.
Inneboenden, den nya inneboenden, är alltså i sitt rum, i lägenheten?
Han är i sitt rum. Ja, och han är ju död. Så det är bara frågan när och hur. Men man ska komma ihåg att han var ju döv. Så det gör förmodligen sitt till. Men Robert väntade i alla fall in att Veronica skulle komma hem, och när hon gjorde det så gick hon raka vägen in i badrummet och började göra sig i ordning. Klockan var 3 på morgonen och Robert hade förberett ett vapen som bestod av en tvål inlindad i en handduk. Så när Veronica kom ut från badrummet så svingade Robert liksom den här tvålen i handduken mot hennes huvud. Men allt som hände var att tvålen gick sönder när den träffade Veronica. Så istället tog han ett strupgrepp runt hennes hals och släppade in henne i sovrummet. Där kvävde han henne till döds, men det gick långsamt. Efter en hel timme drog hon sitt sista andetag.
Nej!
Det är så vidrigt. Egentligen så hade han inte tänkt döda henne, sa Robert. Bara misshandla henne och skrämma henne lite.
Ja, ge mig lite lätt, liksom ett mindre straff, för det var inte riktigt...
Det var inte meningen. Hon hade känt igen Robert, så Robert hade varit tvungen att döda henne. För han kunde ju inte lämna något vittne som kunde identifiera honom. Och till slut så gick Robert in i Frank Burns sovrum och högg honom till döds med en ishackare. Och Frank hade, som vi sa, på grund av sin dövhet sovit sig igenom allt som hade hänt i lägenheten. Och till skillnad från vad polisen hade trott så hade Frank alltså varit den som hade dödat sist. De trodde att han hade dödats efter Mary. Robert gick in i badrummet och tvättade av sig innan han genomsökte lägenheten efter minnen av Ethel. Och allt han hittade som påminde om henne var just väckklockan. Och det är lite oklart, för den var inne i Lucys rum. Men det var det enda. Fallet hade redan väckt uppmärksamhet, inte bara för att det var ett trippelmord, utan även för att en tidning i princip hade betalat Robert för att erkänna. Och när det var dags för att välja ut medlemmarna i juryn för rättegången så hamnade fallet i hetluften igen. För av de 841 personer som stod på den lista från vilka jurymedlemmarna skulle väljas var ingen kvinna. Det var det normala vid den här tiden, i synnerhet när det gällde grövre brott som mord, för det ansågs inte kvinnor kunna klara av. Men nu riktades ficklampan för första gången mot det här problemet och processen ändrades faktiskt redan dagen efter i ett annat fall. Så helt plötsligt så, ja, någon protesterade eller många protesterade och sen dagen efter så fanns det helt plötsligt kvinnor att välja mellan i till en mordjury.
Oj! Och jag tycker ändå att det är lite roligt för de här människorna som bara, men kvinnor klarar inte av såna här hemskheter. Man bara, ja, vänta lite, hoppa fram 100 år i tiden. Där sitter, alltså de största true crime fansen är kvinnor.
Det är så märkligt, men ja. Av 841 personer, inte en enda kvinna. Robert slapp som avtalat undan dödsstraffet och dömdes istället till 139 år till livstid i fängelse. Och 139 år är ju livstid liksom. De här åren uppdelades så här. Och det vore intressant att höra vad du har att säga om det. Han fick 99 år till livstid för mordet på Burns. Och han fick 20 år vardera för morden på Mary och Veronica.
Mm-hmm.
Det vet jag inte vad jag ska säga om. Handlar det om att de var kvinnor eller att... Jag vet inte. Sen ibland har man ju hört att man får högre straff om man mördar en kvinna. Eller fick.
Ja, hela kvinnor och barn tänket liksom.
Så det är oklart, men totalt i alla fall 139 år. Och nu var det dags för ytterligare en mental utvärdering. Robert skickades till Sing Sing-fängelset för utvärdering och när den var klar var psykologerna som utfört testerna eniga. Nu sa de nämligen att Robert Irwin var psykiskt sjuk. Eller som de skrev, very definitely insane. Alltså, definitivt galen. Så fängelsedomen slutade ändå med vård. Eller i alla fall så blev han fängslad på en vårdinrättning istället för ett fängelse. Den 10 december 1938 skrevs han in på Dannemora State Hospital. Någon gång senare under åren så flyttades han till Manhattan State Hospital for the Criminally Insane i New York. Där dog han av cancer 1975, 68 år gammal, efter att ha tillbringat de senaste 38 åren bakom lås och bom för trippelmord. Och det var fallet med massmördaren som kallas för The Mad Sculptor, alltså den galna skulptören.
Du, vad intressant. Och det är alltid så här, när man börjar i början av ett historiskt fall. Alltså när du bara så här, ja men han föddes i en park liksom. De kanske bodde i tält där och man bara, all right. Så här. Och sen så slutar det med att han dör på 70-talet.
Ja. Det där tycker jag också är så märkligt, men jag är ju född på 70-talet.
Ja.
Så helt plötsligt blir det nutid för mig från att ha varit så långt tillbaka i tiden liksom.
Precis. Det är liksom inte så länge sedan helt plötsligt, trots att vi började väldigt länge sedan. Ja, du var intressant.
Jag tycker också det.
Vet man hur han liksom mådde i fångenskap. Alltså jag tänker på, om som du sa så verkar det som att han tappade det lite liksom. Men frågan är liksom, nej.
Det jag tänker är att, men jag tänker ofta är det väl kanske så att om han hade bedömts frisk under tiden han fick vård så hade han förts över till ett fängelse.
Det har du rätt i.
Inte säkert, men jag tänker att det kanske är tecken på att han faktiskt inte någonsin blev riktigt bra.
Nej.
Men jag har ingen aning. Det står ingenting i källorna om det. Från att han blev dömd till att han dog så är det liksom två rader i källorna.
Alltså jag tycker ju lite... Alltså, någonstans så blir man ju... Alltså att jag känner med honom om att han mådde så dåligt på något vis. Samtidigt så, som jag sa förut, att jag blir så arg på människor som har så här... I love her so much, I don't want to live without her, so I'm gonna kill her. Man bara, fast vänta nu... Nu gick du in på en annan bana liksom. Du vill inte leva utan henne, men och det är din logik bakom att du ska mörda henne. Och sen av misstag mörda hela hennes familj istället. Okej.
Hoppsan, för att han började ju med att ja, men jag ska ta livet av mig själv. eller jag ska skära av mig mina könsorgan eller mitt könsorgan. Men sen ger han upp det och sen jag mördar henne istället. Jag vet inte, men det som är, jag är fascinerad av lite äldre fall, men nackdelen med det är ju att det finns ju så ofta så lite information. Man skulle vilja veta väldigt mycket mer om hans barndom till exempel.
Ja.
Och hans pappa. Och ja, inte för att man ska skylla på någonting, men jag skulle vilja veta mer liksom.
Nej, verkligen inte skylla på någonting. Men jag tänkte nog lite samma sak, för att jag kände att jag på något vis också skulle vilja veta vad hans nära och kära sa när det här hände. Blev det som att de bara, det var som en blixt från klar himmel, eller var det så här, men han plågade djur som barn, eller du förstår vad jag menar.
Precis.
Och hela den aspekten förloras ju liksom. Intressant, mycket, mycket intressant fall. Tack snälla för att du tog upp det.
Tack själv för att du har lyssnat, och tack för att ni där ute har lyssnat. Och imorgon är det dags för dig att berätta om någonting för oss.
Det är det!
Och jag är redan nu jättetaggad.
Ja, jag är taggad. Det är ju så roligt. Det är ju som vi har sagt flera gånger, att det är svårt att avgöra vad som är roligast. Att sitta och lyssna på ett fall som någon har researchat för att kunna berätta för en, eller att få berätta.
Det går inte att... Den enda gången jag kan säga att jag... Det är när man har riktigt hemska fall.
Ja,
det är inte kul att läsa upp.
Nej, det är det ju inte. Och ändå så envisas män och väljer dem ibland. Men också... Ja, det är de där gångerna jag har hittat ett fall som jag bara, alltså Jenny kommer... Hon kommer tappa hakan över det här. Då är det så här, snälla, kan jag få läsa upp?
Ja, eller hur?
Nej, men tack så hjärtligt.
Tack själv.
Vi ses imorgon.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då. Hennes nuvarande fästman och hennes dejt hon hade fått... Urgh.